Hej och välkomna till min podd Moddypodden, där jag pratar om min relation till en fiktiv karaktär som heter Modesty Blaise. I den här podden så jobbar jag med två olika ingångar. Dels en ingång där jag pratar med folk som står mig nära på olika sätt, inte minst med min partner in crime och livskamrat Fredrik Lundqvist, som jag alltså lever ihop med, om de kanske lite mer personliga aspekterna av min relation med Modesty. Och sen också en del där jag pratar med folk som jag söker upp för att jag tänker att det finns ett intressant samtal där att ha om hjältinnor och nördar eller nördinnor. Och nu senast så sökte jag upp regissören Modesty Blaise. Och nu senast sökte jag upp regissören Susanne Osten för att prata om hjältinnors påverkan på oss som barn. Eller det var i alla fall vad jag sa när jag kontaktade Susanne. Och då kontrade hon med vårt behov av hjältinnor på äldre dagar. Och att vi har andra behov av hjältinnor att åldras med än vad vi har när vi växer upp. Så hon gav mig till svar på det här resonemanget om Modesty Blaise konstnären, den surrealistiska konstnären Leonora Carrington, som hon också jobbat konstnärligt med i två olika uppsättningar. Och vi hade ett samtal om hur man växer in och ut ur förebilder, som också sen har följts av lite mejlväxling och boklåning och sådär. Så jag har lärt mig otroligt mycket om Leonora Carrington faktiskt på grund av det här. Så mitt i pandemin träffades vi alltså på en innergård mitt i Stockholm. Och där pratade vi i en och en halv timme drygt om våra hjältinnor och våra förhållningssätt till dem och vad de har betytt i våra liv. Delar av det blåste bort eller drunknade i ljud från staden. Men det var ett väldigt spännande samtal och det har väckt mycket tankar i mig. Dels om att jag kanske borde byta hjältinna. Jag kanske är på väg att växa ut ur Modesty. Och vad det i så fall skulle innebära. Och dels om att ha hjältinnor som inte är perfekta. För Leonora är inte perfekt. Hon har gått igenom psykisk sjukdom, misslyckade äktenskap. Hon har haft egentligen vad man kan säga, naturligtvis ett jättedramatiskt liv, men också ett liv med upp- och nedgångar. Hon levde med perioder av fantastiskt skapande, men hon levde också med perioder av vad jag tänker idag kanske hade rubricerat som depression, vad jag förstod. Det gör ju inte Modesty. Hon har ju varit genom helvetet. Men hon mår ju också bra. Hon studsar tillbaka till utgångsläget bra som en gummiboll lite grann. Med hjälp av en massa olika mentala och fysiska tekniker. Och det finns ju någonting i det också som är superspännande. Och det ska vi faktiskt prata om i nästa avsnitt, jag och Fredrik. Men ja, det har egentligen fått mig framförallt att fundera över värdet i en mänsklig hjältinna. Susanne berättar för mig om hur hon upptäckte Leonora när hon själv var en konstnär som höll på, som åldrades, en åldrande konstnär. Och att hon sökte sig till Leonora Carrington också för att hon behövde en åldrande förebild. En konstnär som var obändig, aktiv, sprakande och stadig, ständig förändring. Kvinna som inte slutade för att hon blev äldre utan som bara fortsatte vara konstnär. Genom de här psykoserna, genom flykten från Europa, genom moderskap och kraschade relationer. Rakt genom ålderdomen ända in i döden. Fram till den dag hon dog skapade Leonora Carrington. Och det här är ju naturligtvis jättespännande. Och vad Susanne gjorde var att hon i researchen för de här två föreställningarna hon gjorde som hette Häst, häst, häst. Och den andra hette Lammungarnas fest. Var att hon och hennes konstnärliga team reser iväg efter Leonora. De reser till England, de reser genom Europa och de reser till Mexiko. Där Leonora Carrington kom att leva större delen av sitt vuxna liv. För att ta reda på vem Leonora var. Och jag försöker ju här i samtalet med Susanne ta reda på vem Leonora är för Susanne. Hej och välkomna till Moddypodden som är min podd om min relation till en fiktiv karaktär som heter Modesty Blaise i synnerhet, men också om relationen mellan idoler och de som har dem i allmänhet. Och idag sitter jag här med Susanne Osten. Välkommen Susanne, vad kul att du är här.
Tack så mycket. Du har tagit med dig kanelbullar.
Det har jag gjort, och kardemummabullar också, så man kan variera sig lite.
Okay.
Och du har tagit med dig kaffe.
Ja, det är nybryggt.
Fantastiskt. Och så har vi också idag med oss Jens Tjung som är producent för det här spektaklet.
Ja.
Och idag så ska vi prata om... ja, just det, precis. Det kan jag passa på att säga också. Vi sitter ju utomhus här på en innergård, detta på grund av coronasituationen naturligtvis. Det går inte att vara inomhus, så är det så att det förekommer lite buller och lite stadsljud så behöver man inte bli förvånad över det. Ja, och lite stadsljud och lite buller förekom det ju absolut under den här inspelningen. Så på grund av det har vissa bitar blivit bortklippta för att de helt enkelt blåste bort. Men icke desto mindre så hade vi ett väldigt bra och roligt och spännande samtal, jag och Susanne. Så det som kommer till er här i det här avsnittet är delar av det samtalet, de största delarna, men med lite inklippt mig här hemma i köket med en kopp te och ett ostkex för att helt enkelt binda ihop det som föll bort i vinden. Det är ju så här att i Moddypodden så har jag två ingångar. Den ena ingången är på den här platsen oftast, hemma i vårt kök med den här personen som sitter mitt emot mig och slurpar alkoholhaltig dryck. Och inte alls involverad i det här avsnittet, fast han sitter här ändå, nämligen min partner Fredrik. Och då pratar vi om min relation till Modesty på ett kanske lite mera personligt och navelskådande plan. Och den andra delen av podden där jag helt enkelt söker upp människor som jag tänker att det finns ett intressant samtal tillsammans med om hjältinnor och idoler och nudinnor. Och i det här avsnittet så pratar jag alltså med Susanne Osten om hennes idol, inte som barn utan idol på äldre dagar, vilket är den surrealistiska konstnären Leonora Carrington. Och inledningsvis här så berättar Susanne om varför hon fastnade för just Leonora Carrington och vad Leonora Carrington har betytt för henne i hennes liv och i hennes konstnärskap. En person som har varit en viktig påverkan i ditt liv och ditt konstnärskap, om jag förstår dig rätt, som är konstnären Leonora Carrington.
Ja, för när du gjorde den här introduktionen så hörde jag när du sa det här med att man är påverkad av fiktiva karaktärer. Jag tänkte att det är antagligen sanningen med att jag har mina mesta relationer är fiktiva, det vill säga att jag ägnar så mycket tid i mitt liv åt att fantisera med andra om personer som vi försöker göra så verkliga som möjligt men som är fiktiva. Så fiktionen, den ska man inte underskatta, det är ju leken som bara fortsätter. Men jag blev helt vansinnigt upptagen av den här konstnären när jag var gammal, för att hon blev så gammal. Leonora. Hon har ju ett glamoröst liv. Alltså, ja. Det var den vackraste kvinnan i Europa som blev surrealist. Ja. Och hon skrev fräcka texter och blev upptagen av de manliga surrealisterna. Och hade någon berömd kärlekshistoria med Max Ernst,
ja, precis.
30 år äldre än hon.
Ja.
Och när man vallraffar sig närmare så oj vad de rökte på och vad de var sexuella och vilka passioner.
Ja.
Då övertalade Erik Uddenberg i Unga Klara att skriva en pjäs om Eleonora på allt vad vi gjorde. Och då åkte vi till Mexiko. En studiegrupp från teatern.
Där hon bodde,
ja,
eller
där
hur?
Hon bodde och tänkte, nu ska vi via hennes måleri och hennes verk ta reda på mer. Hon hade då dött. Vi var där året efter. Vi hade en vision, och vi genomförde den också, att vi skulle spela den här pjäsen om Leonoras liv. Erik skrev pjäsen Häst, häst, häst. Och det kommer sig av att hon har mycket hästar i sin historia och i sin konst. Och då gjorde vi en ung Eleonora, en mellan Eleonora och en gammal Eleonora. Så alla var representerade och berättade om konstnärskapet.
Ja.
För det visade sig naturligtvis när vi började titta mera ordentligt på det. Vi skannrade all hennes konst. Vi sökte upp museerna. Tittade på de verk som fanns med vita handskar. Och gick in där med andäktiga kuratorer och tittade på oljemålningar. Målade med mårdpenslar. Alltså utsökt oljemåleri. Tittade på hennes närmaste väns måleri. Sen såg vi de här stora offentliga verken. Hon hade gjutit av sina små, små skulpturer. Alltså skickliga gjutare gjort stora skulpturer som var utplacerade i Mexico City och längs vägarna så man kunde sitta i vissa skulpturer.
Men är hon, alltså, för jag försöker fundera på om det finns någon svensk konstnär som är på samma sätt som du beskriver, att man skulle kunna gå in på H&M och säga, ja men du vet.
Nej,
alltså,
det här var en slags chock för oss. Att jag skulle göra hennes pjäs, Landmångarnas fest. Och jag var tvungen att åka till hennes barndomshem i England. Och se hur hon hade bott. Och intervjua de som var där nu. Nu var det en skola för barn med problem. Mycket märkligt, men lite symboliskt. Och researchade Lancashire och Mexiko. Och så fick vi ihop berättelsen om hennes val. Så när hon kom till Mexiko bestämde hon sig, jag har kommit hit, här ska jag verka. Och sen hinner hon då utveckla sitt konstnärskap och sina vänskaper och sina passionshistorier och sin man och barn och allt vad det nu blir i ett liv. Och samtidigt så håller hon koll på sitt skapande hela tiden. Och sen tyckte jag mycket om att hon i vuxen ålder blev så tagen av feminismen. Så att hon sa, från och med nu är jag feminist. Alltså hon mötte den så där bejakande. Och hon åkte till New York och tog in hela feminismen och litteraturen och allting. Så jag också intervjuat forskare så som kände henne och reste med henne på hennes esoteriska resa, för att hon hade en psykisk verklighet som närmast liknade häxans förmåga att se och förutspå saker. Och de som har liksom närmat sig henne från den amerikanska feminismen eller forskarvärlden, pratade med många. De hade ju respekt för det där, att hon hade en andlig connection med Mexiko och det förflutna, eftersom hon fick hedersuppdraget att skildra den världen, det som vi kallar slarvigt indigenous världen. Att hon kunde måla den. Och där satt vi ju timmar framför den målningen. Och i Mexiko så är man helt öppen för två världar. Och död och liv är väldigt mycket samma.
För det är också därför jag blev så intresserad när du ville prata om just henne. För jag känner till henne lite grann bara. Och så läste jag nu lite mer inför det här.
Hon var mycket sexuell, tror jag. Och passionerad. Och jag tror aldrig att hon avstod från det. Trots att hon var gift. Och det gör att hennes söner har försökt stoppa biografin.
Ja.
För biografin är väldigt öppen på det sättet att hon har en fri ande.
Ja, men svår att kategorisera. Eller en person som inte låter sig sätta sig
ett inte kategoriseras.
Och
därför kan man kalla henne konstnär.
Ja.
Alltså det är ett livsutrymme som du kan bestämma själv hur du vill leva.
Ja.
I celibat eller ute i världen. Eller det är ingen som kan tala om för dig. Det är en absolut frihetlig gestalt.
Ja. Här hamnar vi i en diskussion om de esoteriska
aspekterna av Leonora Carringtons konstnärskap och av hennes liv. Och jag hamnar då också naturligtvis i ett funderande över de esoteriska aspekterna av Modesty Blaise och hennes liv och sätt att förhålla sig till världen. Och det finns ju någonting som överlappar här faktiskt, ett sätt där Modesty Blaise och Leonora Carrington liknar varandra lite grann, helt otippat. Båda två, och det här var någonting som jag tyckte var spännande, att båda två faktiskt rör sig mellan, vad ska man säga, ett slags materiellt nu och något slags esoteriskt annat varande, modest via meditation och ett antal mentala tekniker som hon lär sig för att överleva, och för att överleva allting traumatiskt som hon också har gått igenom i sitt liv. Och Leonora kanske av samma anledning, men hon gör det ju också då med konstnärliga förtecken. Tydligen är det så att många manliga surrealistiska konstnärer var väldigt intresserade av psykoanalys. Och ägnade sig också åt ganska mycket romantiserande av det vanvettiga, och inte minst den vanvettiga kvinnan. Och Leonora då, som själv hade varit den vanvettiga kvinnan och varit tvångsintagen på sin pappas, hade väldigt despotisk far, på sin pappas initiativ på en klinik i Spanien. Och vårdats inom citationstecken då för psykos. Var väl kanske inte så förförd av bilden av den vanvettiga kvinnan, för att hon visste vad det innebar i realiteten att vara den personen. Och Leonora var ju inte heller någons musa. Eller det kanske hon var. Men för sig själv så var hon ju enormt mycket mer en konstnär i sin egen kraft. Hon satte sig själv i centrum. Det kanske man behöver göra som konstnär också. Eller som människa, vem vet. Men hon har också, istället då för att ha en dragning till det psykoanalytiska, så har hon en dragning till det esoteriska. Det som alltså under senare år kanske hade rubricerats som New Age eller nyanlet eller någonting sånt. Det där är ju intressant, alltså om man, vad det är med det där, om det bara är flum eller om det finns någonting att hämta där. Det tyckte i alla fall Leonora, och det tycker Modest det också. Så där finns det ju en tydlig likhet. Leonora är sexuell och esoterisk, och Modest är sexuell och esoterisk. Leonora vägrar att acceptera några som helst normer. Hon vill existera och gör också det på sina egna villkor. Det gör ju även Modesty. Men det finns ju också enorma verkligheter. Den mest uppenbara då är ju naturligtvis att Leonora är en verklig person och Modesty är en fiktiv karaktär. Och vad gör då det för skillnad? Ja, det gör ju skillnaden att Leonora är en kvinna i sin egen kraft, som skapar sig en värld i konstströmningen surrealismen, som är ganska mansdominerad. Det är ju först idag egentligen som man börjar bli mer intresserad av att upptäcka de kvinnliga surrealisterna. Modesty är inte i sin egen kraft. Hon är skapad av män, för män, till att vara någon som i sitt föreslagna fiktiva universum existerar i sin egen kraft. Men det går ju inte att radera det faktum att hon är att hon är skapad, och den som har skapat henne är man. Men precis som Leonora så vägrar hon ändå alla normer. Hon går sin egen väg i en annan mansdominerad kontext, den organiserade brottsligheten. Hon vägrar till exempel, när hon är aktiv som maffialedare, som man väl ändå får kalla henne, så vägrar hon att ta sig an droger och prostitution, som ju är extremt inkomstbringande verksamheter. Och hon gör det av moraliska och humanistiska skäl, samtidigt som hon iskallt gör slut på dem som vågar utmana henne på grund av detta. Hon mediterar ett år i öknen med gurun Sivaji, Och det gör hon för att bli härskarinna över sina egna mentala processer. Hon är jättespirituell på många sätt. Men samtidigt väldigt praktiskt och sakligt lagd. Medveten som få om tillvarons realiteter. Även de mest obehagliga och kapabel att hantera dem. Precis som Leonora har hon tagit sig igenom helvetet och kommit ut på andra sidan. Och hon har inte bara kommit ut, hon har blivit hel. Hon har helat sig. Som Susanne sa när vi satt och pratade, hade Modesty funnits idag så hade hon gått i psykoanalys. Och det hade hon säkert. Och ändå har hon ju då den här enorma svagheten. Hon finns till från början för att tillfredsställa någon. Hon är briljant. Hon tillåts vara mer briljant än alla. Men alltid utan att trampa patriarkatet på tårna.
Ja, för där blir det också, tänker jag, alltså det vi pratade om faktiskt lite nu innan vi började spela in podden, alltså det egna konstnärskapet som inte... Jag tycker ju i och för sig att man som skådespelare, även när man blir regisserad i en föreställning, verkligen har ett eget konstnärskap. Och alltså, bör komma in med ett eget konstnärskap.
Ett stort konstnärskap.
Men det lyfts inte på samma sätt i den världen. Och skådespelare uppmuntras inte heller alltid.
Jo, i ett projekt tycker jag, har man lyckats. Det så kallade Departure.
Ja, precis.
För det är inspirerat av Jacques Lecoq och hela den traditionen. Att du ska jobba med din ateljé. Du ska jobba fram din egna. Ja. Vad vill du göra och varför det är.
Och det är ju faktiskt också min bakgrund på Lecoq. Där gick ju jag innan jag...
Du är Lecoq helt enkelt. Det är där du har det där självmedvetandet.
Ja, och också kanske därför jag sökte mig dit.
Ja, det kan man säga. Du ville ha det förstärkt.
Ja.
Och han kunde förstärka det. Och han var ju också elitistisk. Så till en milda grad. Jag såg honom jobba när jag var ung. Och jag tyckte, varför säger han inte bara en mening till så slipper folk göra bort det hela tiden.
Ja.
Men jag insåg att hans idé var att de skulle smärtsamt erfara dumhet.
Ja.
Men bortsett från det så är den där geniala idén att tvinga människor att formulera varför de är här och vad de vill med sin konst. Det uthärdar väldigt få, men de som uthärdar det, de blir ju aldrig ensamma.
Nej.
De sitter ju inte och gråter och säger varför det ringer ingen mig, utan de försöker hitta någonting.
Ja.
Och Leonora var ju ingenting om self-pity.
Nej.
Det fanns ingenting av det. Och det var intressant, hon var ju liksom...
Och då har hon ändå en väldigt tuff bakgrund.
Ja, det har hon. Hon har psykosen och hon har den där svåra bakgrunden med katolsk flickskola och udda och en hatisk pappa som inte ville hjälpa sin dotter som sa, blir du konstnär förskjuter jag dig. Jag menar, verkligen svår bakgrund. Och hon har gjort några livsval och det var hennes mamma som satt henne, gav henne en katalog med surrealism och sa, gå och titta på det här. Och så gjorde hon det.
Ja.
Och sen såg hon så, okej, jag ska bli surrealistisk målare.
Ja.
För hon kunde måla. Men pappans idé var att hon skulle gå på debutantbal och hitta en kar och få vara snygg och bli bortgift och odla hundar.
Ja.
Det finns en massa sätt att utveckla sig, men att lyssna på liksom en inre ton, det är det man skulle vilja att unga människor blev uppmuntrade till. Estetisk inre ton. Men det blir de inte.
Nej.
Utan det är bara undantag. Eller om de råkar födas in i en sån familj.
Ja, precis. Det är ju...
Då får de det. Men det är en annan sak. Det kommer nya andra krav.
Ja, det gör det. Och det finns ju också någonting med... Alltså, tänker jag, även om man inte också blir konstnär själv. Att på något sätt hitta en... Ska jag vänta på den här syrenen bara lite? Syrenen.
Nu kunde vi sitta i Mexiko.
Nu känns det väldigt Mexiko här. Sist jag var här, då var det också mycket sirener.
I restaurang med vi så blev man nedskjuten. Det är ju ruskigt mycket. Man kan också dansa salsa på en söndag. Man går genom stad. Det är det farligaste landet idag. Det var inte därför hon valde att åka dit. Men den har ju en sån våldshistoria i landet. Och sen är det ju drogerna. Så att för kvinnor så har ju varit väldigt stora kvinnomarscher.
Ja, precis.
Så att hennes feminism och hennes antivåld och hon var ju en djurrättsförespråkare också. Ja. Men också en väldigt tidig klimatvisionär, Leonora. Det är väl det som är så fascinerande för mig, att bra konstnärskap innebär inte bara att man gör underbara tavlor som säljer sen.
Nej.
när man är död, utan det är det att det är en sensibilitet för tillvarons allra väsentligaste saker, klimatet och djuren och mänskligheten och rättvisan, att det ligger på radarn. Ja. Det är inte säkert att det uttrycks hela tiden i det man gör som teman, men det finns där hela tiden. Så i henne finns en sån ömhet för tillvarons växande.
Ja.
Sen var det att hon är rolig. Min hjältinna här. Uh-huh. Jag sökte upp en 90-åring som jobbar och glöder fortfarande.
Uh-huh.
Det var så otroligt viktigt. Det... Annars så skulle vi leva med den här jag är i riskgrupp, jag är skör, jag har underliggande. Riskgruppen i vårt samhälle, det är fattiga, det är hopfösta i trånga lägenheter, det är folk med sjukdomar och det är feta människor och så. Och de finns heller aldrig på scenen.
Nej.
De finns inte i konsten särskilt mycket.
Nej.
Så att hela vår historia om vilka ska leva och vilka är egentligen på utförsbacken, den är väldigt hård och brutal.
Varför väljer vi vissa hjältinnor? Frågade jag mig och Susanne. Susanne valde ju Leonora som en inspiration för att åldras i konsten som konstnär. Jag valde Modesty som barn. Och det fanns ju ingen medveten tanke med det såklart när jag var liten. Men i efterhand kan jag tänka att jag valde henne och framförallt att jag behöll henne. För att hon var någon som inte gick och ro på. Som skulle överleva allt man slängde på henne. Som kanske nära på gick under. Men reste sig upp igen. Och på sätt och vid tillfällen som folk minst förväntade sig. Hon återkrävde ständigt rätten att leva. Och hon hade dessutom kapaciteten. Dels liksom, alltså inlärd som någon slags överlevnadsinstinkt för att överleva trauman. Men senare också så utvecklade hon den här kapaciteten via medveten mental träning till exempel där i öknen med den här gurun. Alltså kapaciteten att inte, vad ska man säga, inte förlora kärnan av sig själv. Alltså en person som har en inre lugn punkt i alla stormar. Och att hon kan ha den kvar för att hon på något sätt behåller den i ett centrum av sig själv. Och som också då har den enorma oförskämdheten att må bra. Och det upplever jag är ganska ovanligt hos de flesta kvinnliga hjältinnor. Det finns, och kanske manliga också, men det finns ofta en mörk backstory och det finns ofta ett destruktivt stråk. Man tänker Beatrix Kiddo eller Matilda i Leon, Nikita, Jessica Jones. De är alla ganska destruktiva och de får sin kraft ur den här destruktiviteten på något sätt. Så är det inte med Modesty. Att trots allt, trots att det borde vara, kanske skulle vara, eller kanske inte, omöjligt läka sig själv, det är en väldigt viktig aspekt av Modesty för mig. Hon mår bra, hennes kraft är inte trasighet. Hennes kraft är snarare att hela sig själv, eller att behålla sig själv. Och samma livskraft, eller vad man ska kalla det, upplever jag när Susanne pratar och när jag också nu själv då läser en hel del. Att Leonora har en läkande, livgivande växandets kraft på något sätt. Även om Leonora då är en verklig människa som går på nitar på ett lite mer verkligt sätt och blir slagen ur spel på ett kanske lite mer verkligt sätt.
Alltså de har gjort två försöksgrupper. En försöksgrupp får bara göra en Instagram-bild. Och de jobbar ju som jävlar för att hitta den bästa bilden på sig själva. Det är unga kvinnor. Den andra får göra vad de vill. Ändra färgställningar och förbättra och ta bort och så. Den gruppen blir jättemotiverad till kirurgiska ingrepp sen.
Ja, det är ju väldigt intressant.
Så nu alltså börjar man närma sig. Man börjar närma sig att i Instagram-åldern så lever vi helt, så att säga. Om vi helt ägnar oss åt vad vi skulle kunna förbättra, då kommer vi jaga det. Det är en form av kreativitet antagligen som är felspårad.
Ja. Ja,
men hon håller på med sina målpenslar och målar en liten duttlidutt och sådär. Eller Kerstin Ekmans fantastiska prosakonst. Hur hon använder sitt liv för att få liv i en mening och fånga en skog och ett samlag. Eller, ja, men hon är helt otrolig i språket. Ja. Då ägnar de här unga tjejerna hela sin kreativa kraft till att försöka förbättra den där grejen som de anar att de kunde förbättra. Mm. Det finns ett avsnitt när en tjej som är ganska mullig ska få en rumpa som man nu som är modern.
Ja.
Med en frysteknik.
Nej, men gud, det låter ju fruktansvärt.
Ja, så underkastar hon sig det. Jag tror hon talar 40 000 pund för det där. Alltså det är ganska mycket för att få.
Jättemycket.
Och, då, och man kan, ja. Så att den kraften.
Ja.
Det där var vi på, Margareta Garpa och jag en gång när vi sa.
Ja.
Tänk om vi skulle lägga ner lika mycket kraft på de där 5 kilorna som alla vill ha bort.
På någonting annat, ja. Om man skulle lägga dem utanför sin egen kropp.
Men vad vi än tar för idol. Så gör vi den för vi behöver den. För allting står i överlevnadens tjänst.
Ja.
Så tar vi en. Vi tar det vi hittar.
Ja.
Och det är det. Sen är det intressant vad man bygger på det.
Ja.
Så vare sig det är Leonora eller Modesty så är det något som man greppar.
Ja.
För att få syn på sig själv. För man ser inte sig själv. Så tar man tag i det för att svinga sig vidare.
Ja.
Och herregud, jag kan ju skämmas över att jag valde Tommy Steele istället för Elvis. Men det var en klassgrej.
Och det där är en gammal konflikt.
Ja, för att Per, min kille, säger, hur kunde du välja Tommy? Han kan ju inte. Och jag kan bara säga att det var inte möjligt för mig att ta Elvis för att det var för sexuellt. Det här med Tommy var lagom. Det var något, det kunde man domesticera. Det var någon lite gullig kille så här.
Det där känns lite klassiskt också, för alltså, jag tänker på andra män i den generationen som har haft konstnärliga och framgångsrika mödrar. Att det inte är helt ovanligt att
att de sunar.
Nej, att de upplever att de upplever sig som försakade.
De ska läsa Jacqueline Rose bok om Mothers.
Mm,
där hon
gör upp också
med hela modersmyten.
Ja, och
att
den vill jag läsa.
Mödrar existerar inte.
Nej.
Det är en konstruktion som vi har skapat. Det finns inga, egentligen finns inga fäder, inga mödrar. Det finns bara människor, närvarande människor.
Ja.
Och därför är det ingen skillnad mellan en bra pappa och en bra mamma. Alltså de båda ska finnas. Och båda har en plikt att sörja för att det här barnet får en bra utveckling. Nej, alltså hela idén om moderskapet dammar hon av på ett elegant sätt. Hon är litteraturprofessor i England. Och
Jacqueline Rose.
Jacqueline Rose.
Det här ska jag nämligen läsa här.
Och där gör hon upp med det där med att vi vet nog om det. I den mån vi är mödrar så vet vi om att det där är inte ett yrke och inte en identitet. Det där är något på oss projicerat och som vi själva skuldtynger oss med.
Oh,
Det är alltid otillräckligt, naturligtvis.
Ja, gud ja.
Att det är något konstruerat med alltihopa. För att ha barn är en stor grej för mamman eller pappan.
Ja.
Men just moden och vad hon ska uppfylla, där ligger det nog mycket förvirring kring vad hon ska göra.
Ja.
Jag tror i och för sig att man kan nog skuldbelägga mamman just därför att mamman är en kvinna som inte erkänner sin egen person.
Nej.
Då kan man jaga det.
Ja.
Men jag tror inte att det gäller Leonora, för jag tror att hon stod upp för sitt konstnärskap och försökte nog vara närvarande mamma och vara hemma rätt mycket och sådär.
Ja.
Så att jag tror inte att det ligger där, utan jag tror att de inte står ut med att hon var en sexuell och frivillig varelse. Och det är en kulturell fördom naturligtvis som kulturen har bildbringat, att kvinnan ska inte ha en egen sexuell värld.
Nej, och
eller,
särskilt inte
eller,
efter att hon har fått
lämna
barn.
Pappa, eller låta pappa. Alltså det finns ju en massa sådana där grejer. Som inte är hennes fel och inte pojkarnas fel, utan som är, som du säger, strukturella.
Ja.
Som ligger i kulturen, hårda bud så att säga. Och som vi själva äter och internaliserar och spottar ut igen. Men det som Jacqueline Rose är att hon går igenom en del litterära mödrar och sen så gör hon upp och är rätt personlig plötsligt. Mm.
Ja, mot slutet av samtalet med Susanne så hamnar vi på ett sidospår, men ett väldigt intressant sidospår om moderskapet och konstnärskapet. Och det här har satt igång tankar som jag redan har haft rumlandes runt i huvudet ganska mycket, men det spädde på dem helt enkelt. Vad är det här med moderskap och konstnärskap? Är det en motsättning eller upplevs det som en motsättning? Eller upplevs det överhuvudtaget som en motsättning om att ha något annat liksom primärt val i sitt liv än föräldraskap när man är kvinna och har barn? Susanne pratar här om att Leonoras söner har haft svårt för hennes sexualitet, men kanske också för hennes konstnärskap. Och jag tycker att det känns som en ruskigt välbekant historia. Jag har mött, sett, hört, läst om ganska många män som fortfarande i vuxen ålder upplever sig på olika sätt hotade eller sårade eller kränkta av sina mödrars behov av oberoende. Tänker på en vän till en familjemedlem vars mamma var pianist och hon var på turné för att försörja familjen och för att hon var musiker, hon var konstnär. Hon hade väl ett behov av att ha sitt konstnärskap. Men det var hon i alla fall en hel del när han var liten och han bodde hos sin mormor eller någon annan äldre släkting. Och han har, som jag förstår det, inte kommit över att han blev lämnad. Och jag förstår att man som barn kan sakna sin mamma, men den här oförsonligheten även i vuxen ålder, även när man själv har vuxit upp och kanske skapat sig ett eget konstnärskap och fått egna barn, att man fortfarande inte kan förstå det här valet, att man fortfarande håller det emot henne. Det är väldigt intressant, tycker jag. Ja, vad är det här med att gå runt en hel livstid och känna sig förminskad av sin mammas behov? Och händer det verkligen på samma sätt med en pappa som är bortrest i jobbet med jämna mellanrum eller regelbundet? Jag tror inte det. Men jag kan naturligtvis ha fel. Det här är kanske en diskussion för ett helt enkelt avsnitt. Eller ett helt annat projekt, vem vet. Men ja, jag började tänka här på den frånvarande pappan. Som kan upplevas som allt från ondskefull till helgonlik i sin frånvaro. Han kan vara vad som helst. Men det intressanta är, tänker jag, att mamman som då är där i det fallet och tar alla strider och tvättar alla kläder och betalar alla räkningar och sådär. Hon får ju då ofta stå för det onda, kanske till och med anledningen till att pappan har försvunnit. Det här är väldigt lösa spekulationer, men det väckte en massa tankar i mig som ju också är aktuella nu för mig och många av mina kvinnliga kollegor och väninnor som också jobbar konstnärligt. Är det här ett problem? Finns det en motsättning här? Leonoras söner förlät, vad jag förstår, aldrig sin mamma. Hennes konstnärskap, fria själ och öppna sexualitet. Och jag tänker mycket på att om det är verkligheten om världen fortfarande, då kommer jag att få problem. Men inte Modesty, som avstår moderskapet. Eller, jag vet inte, avstår, hon funderar inte ens över det. Kanske för att man som moder då går från att vara till för männen till att vara till för barnen i den allmänna blicken, menar jag. Jag tycker naturligtvis inte att det är så, men jag tänker att den uppfattningen ändå existerar i någon utsträckning. Vi klarar inte av att se ammande bröst i offentligheten, men när bröst är uppsvullna på liknande sätt av kirurgiska skäl, då kan vi klistra upp dem över stan. Jag tror inte att Modestys mjölkläckande svällande bröst hade varit lika hade passerat lika enkelt i Agent X9 som hennes bara av inget särskilt skäl svällande, icke mjölkläckande bröst. Och om man ska vara riktigt, riktigt krass så är väl Modesty om man ska vara riktigt, riktigt krass så är väl Modesty skriven för som en förbrukningsvara, en sexuell förbrukningsvara för män. Och absolut, vad man kan i alla fall vara helt säker på är att hon inte är skriven för att transformeras till mjölkautomat. Hon är inte skriven för att plötsligt bli någon som är sönderslitet kön och påsar under ögonen och sömnbrist av, du vet, alla de här vaknätterna med skrikande små barn. Hon är inte skriven som en sån och som dessutom då irriterat avvärjer varje sexuellt närmande. Modesty ligger ju, och hon ligger mycket, och hon ligger på sina egna villkor, och hon njuter, och hon vet vad hon vill ha, och hon är stark i det. Det kan ju upplevas som hotfullt, men jag tror att någonting som upplevs som ännu mer hotfullt är någon som inte vill ligga, därför att de har fullt upp med att använda sin kropp till andra saker.
Jag tycker jag hör det oautentiska väldigt mycket i när unga människor är med sina barn.
Ja.
Att de försöker rolluppfylla sig. De låter aldrig så där med kompisar eller bästa vänner. Men inför barnet har de någon slags falsk roll. Mm. Och även barnen spelar ju roller inför sina föräldrar.
Ja.
Låter oerhört mycket som de spelar barn till dem.
Ja.
Det är någon oautentisk rollspelsgrej här, men det är ju ämne för en helt annan podd.
Ja, men,
eller förebilderna. Alltså, jag brukar säga till mig själv i alla fall att om man var som man är mot sina bästa vänner med barnet, det borde väl duga. Man är hygglig mot sina bästa vänner och lånar med 10 om de inte har. Och man ger råd och de är alltid välkomna.
Ja.
Man är inte så himla tjatar inte på dem.
Och man försöker lyssna och vara
visst,
empatisk.
Man lyssnar på deras sorg
och
så.
Och,
sen går de ju visserligen, det gör ju inte
för det är, nej, men precis. Nej, men det är lite illusoriskt det där som man ska vara. Som man, det är väldigt mycket man ska vara, så vet man. Som
man kunde slänga det exakt
vad det är. Det är
ansvaret det tycker jag man har.
Det är klart att man har. När man har alltså,
skyddet, ansvaret, käket på borden.
Ja, och någon slags kanske
bevisa för barnen att livet är intressant och har ett värde.
Eller hur? Det pratar man aldrig om. Men det finns någonting med det där med, jag tänkte på det när du sa om att det finns någon slags förförståelse att när man uppnår en viss ålder då ska man inte göra någonting längre, eller då ska man vara på en massa sätt och man ska vara på en massa ställen och sådär. Det finns ju någonting liknande tycker jag med att när man blir förälder, men kanske i synnerhet mamma, då ska man också inte göra en massa saker, och man ska också göra, alltså det finns också en slags roll som omvärlden lägger på, som man förväntas gå in i, som inte har någonting att göra med vem man själv är.
Därför kan det vara bra att sticka till Mexiko, tror jag.
Ja.
Man måste ju börja om då, så har man inte sina förväntade föräldrar och tanter och släktingars syn och ögon på en. Alltså där kan ju faktiskt migrationen vara en stor chans. Mm. Vi talar bara om problemen. Men man kan också se det som det var något reportage någon gång då kom att det är underbart att komma till Sverige. Att här var det si eller så. Eller
ja,
den
väl
eller den möjligheten. Och nu har jag tagit körkort. Och lite snära saker. Att det kan ju vara att bara flytta på sig och känna sig att här är jag inte bevakad på samma sätt.
Ja, tack för det här samtalet, Susanne. Det har varit jättespännande och jag vill jättegärna läsa lite i den där boken.
Nu ska jag gå upp och sen ska jag ta en taxi faktiskt till Söder.
Ja, vad trevligt. Vad ska du göra?
Jag köper nya sneakers.
Åh, vad bra. Det borde jag också göra. Men
här
kan jag titta på mina sen här under bordet.
Jag tror jag har haft dem sedan 1975 år.
Ja.
Nu tycker jag de är så slitna. De är vansinnigt sköta.
Jag har också ett par. Och de är tyvärr, jag har dem på mig. De är ju var vita en gång.
Grejen är att de är så sköna. Och nu när de är så skönast.
Så är de som fulast.
Jag måste skaffa mig likadana.
Nu är man plötsligt inte representabel längre. Vi avrundar det här avsnittet här. Tusen tack för att du vill vara här och prata.
Mm.
Det tycker verkligen jag också.
Ja, där någonstans rörde sig vårt samtal när vi satt där på den här innergården, den där blåsiga dagen. Det har varit jätteroligt att få dela det här med er. Jag hoppas att ni också har tyckt det. Ni har lyssnat på Moddypodden.